Välkommen till Folk i Finland special, som jag tar mig friheten att kalla det här avsnittet och den här serien Extra Material, Podcast Extra, som jag, Henrik Thorsson, gör tillsammans med dig, Erik Snellman. Välkommen med.
Tack, tack. Special och extra, det låter ju fint.
Ja, och ja, vi ska väl säga det att vi gör lite fördjupningar i den framförallt finlandssvenska kulturen, finländska kulturen, svenska kulturen, all kultur kring Bottenhavet, Ålands hav på båda sidor, mest åt Finlands håll. Och vi diskuterar också intervjuer som vi har gjort i den här serien med andra personer. Där, och Erik är ett slags expert, kan vi säga, som, ja, du får ju presentera dig. Du är experten som får sista ordet i den här serien varje gång. Men hur kan man beskriva dig? Ja, en kort presentation är på sin plats.
Ja, hur kan man beskriva mig? Jag har gjort tv och radioprogram i 30 år, och före det så har jag studerat språkvetenskap och nordiska språk, så jag vet en del om språk, och framförallt så är väl förtjusning är väl ortnamn och vad de kan berätta om lokalhistoria och också lite större sammanhang.
Ja, och de program du har gjort om det, men även föreläsningar och även en bok eller ett häfte i alla fall, så det har väl väckt en del uppskattning, eller hur? Du har väl fått ett positivt mottagande ofta kring de här sakerna?
Jo, ganska många människor är intresserade av ortnamnens bakgrund och betydelse. Inte alla förstås, men en del. De som nu är historiskt intresserade så hör ju gärna på när man berättar om varför det heter just på ett visst sätt. Och det är ju lite riskfyllt i och för sig, därför att ortnamnsforskning är ju inte någon absolut matematisk vetenskap, utan det finns ju olika åsikter och tolkningar och så här, och man får ju vara lite försiktig helt enkelt.
Ja, men vad kan man säga att vad som fick dig att bli intresserad? Du sa ju för sig att många människor är det, så varför inte också du? Men vad var det som gjorde dig särskilt intresserad av just det här? Var det någon professor eller något annat?
Ja, jag tillbringade mina 5 första år på en ö utanför Helsingfors som hette Drumsö. Och så tillbringade jag över 50 år, det vill säga somrarna under över 50 år på ett ställe som heter Hattom. Då när jag frågade mina föräldrar varför det heter så här och så där, så visste de ju inte, och jag blev jättefrustrerad som typ 4-åring, 5-åring över att de inte visste. Och jag tänkte så här, att vadå, vet vuxna människor inte vad de talar om? Jag tror att det var så det började.
Så vad var förklaringen då? Drumsö först?
Om man går till gamla källor och kartor så ser man att det på ön Drumsö står Drumbergsö. Och det är då troligen det här namnet innehåller troligen ett personnamn, i praktiken ett mansnamn, Drumber eller Drumber. Och han bodde tydligen där, och det var hans ö. Och det här med Hattom är lite svårare att förklara. Det har att göra med en anhopning av ortnamn som slutar på om, som finns i Lovisa-trakten 8 mil öster om Helsingfors. Men det är egentligen en ganska lång historia, för att de är inte ett typiskt omnamn, utan det är ett analogt bildat namn med möjligen finsk bakgrund, medan de här riktiga omnamnen har svensk bakgrund.
Det betyder alltså att man har följt mönstret med omnamn, men det är inte ett regelrätt omnamn.
Ja.
Och då ska vi hoppa hit till Sverige, där jag sitter i Värmland och Molkom. Mm. Och du sa just att de här omnamnen var väldigt vanliga i Lovisa, och så plötsligt sitter jag i Värmland ungefär, jag vet inte hur många, 800 kilometer därifrån eller ännu mer.
Ja.
Och där är också ett omnamn. Så hur förklarar vi först och främst Molkom då?
Molkom innehåller troligen ordet mold, som är detsamma som muld, det vill säga alltså mull eller mylla. Jag vet inte varifrån det här k-ljudet kommer, men det här är den bästa förklaringen som jag har hört eller läst. Och jag stället med mylla, det låter nog inte så hemskt logiskt, men det är den bästa förklaringen jag har, eller den enda förklaringen som jag har läst. Som sagt, där i östra Nyland finns en anhopning av de här namnena, och det är cirka 40 stycken, och det finns också en annan anhopning av dem, och det är i Sundsvall, Härnösand trakten. Men,
ja, just det.
Men sen finns det nog överallt i det svenska språkområdet förutom i allra sydligaste. Det finns inte i Skåne och Blekinge och Halland, för att det är ju egentligen det gamla Danmark, och de här omnamnena hade i Danmark inte en omändelse utan en ändelse. Och till exempel nära Köpenhamn så finns ju Husum. Men det är nog egentligen samma ortnamnstyp. Och det här om är alltså en gammal dativ pluralis ändelse som nu kan tolkas som hus och sen en pluralform av någonting, antingen ett personnamn, det vill säga det var husbondens namn, eller sen kan det också innehålla naturbeskrivande namn, typ vikom, det vill säga husvikarna, eller de som bodde i vikarna.
Och malkom då, alltså mull, trakten med mylla?
Ja, någonting i den stilen, men jag ser inte själv riktigt den här logiken. Vad man har menat för 1000 år sedan, vad man har menat med mylla och varför det har uppkallats efter det.
Ja, men det, mylla är stor del av vårt liv här, så det stämmer så tillvida. Men det är det väl på alla landställen. Men,
av jord är du kommen.
Ja, ett sista tillägg här. När du säger anhopning av omnamn i Lovisa i Finland, trakten där, och Sundsvall, så finns ju också Husum i Sundsvall-trakten. Så att det var ju intressant. När du sa nyss det här med
Ja, det stämmer att det finns där också. Ja, och jag vet inte varför det finns ett Husum också där. Det kan jag inte förklara. Men...
Nej, men det här
men
var
så jätte... är det. Men annars är det ju alltså de namn som finns i den trakten. Men där finns typ Vatjom, Öppom, Lindom, Rådom, Gräsom.
Mm.
Och de verkar att vara lite annorlunda än de här finlandssvenska omnamnen som då i allmänhet innehåller personnamn. De här svenska omnamnen verkar att vara mer naturbeskrivande.
Mer naturbeskrivande och även så här i Molkom troligtvis. Man blickar neråt här, ner i marken. Ja, tack så mycket Erik Snellman. Alltid lika intressant och värdefullt ditt inlägg kring ortnamn här. Vi återkommer till det. Det var ju så att vi ska först säga så här, var är du någonstans?
Jag är hemma hos mig i Sibbo, eller ja, Nickby i Sibbo, 3 mil nordost om Helsingfors.
Ja, och jag sitter alltså i Molkom, Värmland, myllans land. Och därifrån så har jag tittat lite grann i tidningarna och, eller på nätet kanske, inte tidningen i och för sig. Så vi har haft en del våldsincidenter i Sverige sista året. Malmö har ju nämnt, ofta varit i pressen och så också, Göteborg. Och nu har man blev man lite sur i Göteborg, för det fortsätter att vara en negativ stämpel. Det här med att man stämplar Göteborg som en osäker stad, för det var Volvo-chefen som gick ut och sa att de har svårt att rekrytera chefer i sin tur till Volvo. Och då har han haft svårt att rekrytera högre tjänstemän, därför att de tycker att utbildningen är dålig och andra saker är dåliga, men också att det är otryggt på Göteborgs gator. Och då har polisen i Göteborg blivit lite sur och uttalar sig så här, att jämförelserna med andra städer är ofta orättvisa. Fortfarande är det så att de som tar sig för huvudet och nästan svimmar som på tysk opera, deras situation på hemmaplan är ofta helt annorlunda än den är för oss, säger den här polisen. Så vad tycker du om det här uttalandet?
Ja, det där låter ganska kryptiskt, men man börjar väl tänka på en Wagner-opera.
Men han menar ju, ja, man vet, nej, det är kryptiskt, ja, för att han menar att det är, går inte att jämföra Göteborg med en annan stad. Men jag fäster mig vid det här sättet att reagera på, som han beskriver, att de tar sig för huvudet och nästan svimmar som på tysk opera.
Ja,
fick han det ifrån?
Tja, det där låter ganska patetiskt.
Men han vill väl ge en bild av att de här som kritiserar Göteborg överdriver?
Kanske han är så pass avtrubbad med våld där så att han inte tycker att det är så farligt.
Ja, eller att det inte är något, menar han. De överdriver, men det är liksom det här 1800-talet, man dånade ju, höll på då, 1700-talet, vad jag förstått, så svimmade man liksom lite av, som en protest, eller som, det var ett spel för gallerien att svimma och sådana här saker. Det är det han antyder. Men så säger han att man svimmar på tysk opera, och gör man det? Är det verkligen så?
Nå, Wagners operor är ju ganska så här dramatiska, men det är väl egentligen alla operor, så det, tja.
Nej, jag tycker det är remarkabelt.
Jag tycker att han låter patetisk och naiv.
Ja, om det var en han eller hon. Jag minns inte, men i alla fall så är det...
Nå, hen.
Ja, det kan det vara. Men,
polischefer brukar väl vara män.
Antingen män eller kvinnor. Ja, här i Sverige
det brukar vara män eller kvinnor, ja.
Men det är ju intressant, tycker jag, för jag gick ju Operahögskolan i just Göteborg, och det här är väl en förenklad syn på konstarten, och det kanske kan man inte ha någon annan förväntan när det gäller att uttala sig om opera från polisens håll, gissar jag, så att det är kanske inget problem med det.
Det är ju möjligt att polisen faktiskt inte är någon operaexpert.
Nej, trots att det finns en operahögskola, teater- och operahögskola, eller fanns i alla fall i Göteborg. Då, den andra iakttagelsen, det är en annons som vi kan gå ganska snabbt förbi, men den var så här: möbler som boostar kreativiteten. Det var liksom det som de sålde, och så kunde man signa upp för e-post, så får man 15% på de här möblerna som boostar kreativiteten.
Jag menar, engelskan kommer starkt, och det är väl inte så mycket man kan göra åt saker, men visst tycker jag ju att det låter lite fånigt.
Ja, och sen det här att möbler och kreativitet, det är ju kontorsmöbler i fråga om, så att det är ju inte väldigt påhittiga möbler i och för sig när man tittar sen. Men det visar väl också att det är något med kreativitet som är viktigt idag, och varit många år redan. Att man ska inte bara vara en kontorsrotta, utan man måste vara kreativ. Sen är det oklart vad det innebär, för då kanske man trampar någon chef på tårna. Men i alla fall,
ja.
Det här med kreativitet, möblerna ska hjälpa dig att bli kreativ. Eller din personal antagligen, för den som köper möblerna till det här företaget är väl chefen. Och så, om du köper den här stolen, då blir dina anställda kreativa.
Men det där är nu väl bara ett kapitalistiskt trick att försöka säga någonting.
Ja, där fick vi politik. Men kan du säga under ditt yrkesliv att du hade till exempel kontorsstolar som boostade din kreativitet?
Nej, däremot kan ju stolar vara bekväma eller obekväma. Men vilken del som nu boostar någonting, så det kan man ju fråga sig förstås.
Man kan ju tänka sig att en obekväm stol är bättre för kreativiteten. Man sitter som på nålar.
Ur en så här strindbergsk synvinkel så är det väl bättre med en obekväm stol. Mm.
Ja, så kan det vara. Vi ska avsluta det här programmet genom att nämna då att vi har ett avsnitt Folk i Finland som nyligen har publicerats, är ju med Siri Fagerud, skådespelerska, nyligen utbildad och nyligen utexaminerad från Stockholms teaterhögskola. Hon har en rivstart på karriären med 2 tv-serier och ett kommande teaterjobb i Uppsala. Så henne pratar vi, hon är från Österbotten, från Vasa. Hon sa ju det här med att hon hade aldrig egentligen reflekterat eller uppfattat att det var så stor skillnad mellan Sverige och Finland, sa hon. till exempel att man skulle vara så social i Sverige och inte i Finland och såna här saker.
Ja, men jag håller med henne det där i sådana ganska långt, en sån här myt. Folk tycker om myter, du vet, tyskar är effektiva och punktliga, fransmän är såsiga och italienarna är lata och så vidare, men det är ju inte så. Folk är ju egentligen ganska, ganska likadana överallt.
Ja, du kanske har rätt i det. Men sen hade ju Siri då den här Instagram-satsningen som hon har gjort i flera år, som är ganska uppskattad, särskilt bland unga följare. Även Alfred Backa följde henne, där hon gör olika sketcher, liksom korta små videosnuttar. Och bland annat den som jag har med i podcasten, det är ju Österbotten och Östermalm eller något sådär. Så hon gör liksom en replik. Hon uttrycker sig först som man gör på Östermalm om någonting, och sen hur man uttrycker sig på samma, om samma sak i Österbotten. Så det är en lite lustig grej. Men i alla fall, det här med Instagram, är hon ju drottning av Instagram kan man säga. En artist redan där. Och det är ju, vad är din inställning till Instagram annars?
Nej, jag har inget förhållande till Instagram.
Nej, du har inte provat det.
Nej.
Men vi har Instagram här i Folk i Finland i alla fall. Tills vidare är det en Instagram som heter, ja, som mitt namn, Henrik Thorsson faktiskt. Så det är där hittar ni bilder och kan följa oss. Sen hade vi Alfred Backa då, som är lite mer kontroversiell och komiker. Var det någonting du tänkte med honom?
Ja, men det var trevligt att höra det här med att det finns någon annan finlandssvensk komiker än André Wikström.
Ja, som är ganska känd i Sverige, André Wikström också då, så att han har väl dominerat scenen. Men det visar ju sig att de har börjat ungefär samtidigt. Alfred Backa började med lokala revyer också kring början av 2000, där André började något tidigare, men ändå.
Ja, men det är ju helt olika profiler, så att säga.
Hur tänker du då? Vilken skillnad de har?
André är ju på något sätt så där, trots att han är från Sibbo egentligen, så är han ju ganska så här slipad och kosmopolitisk, medan den här Backa är mera folknära.
Mm. Skulle man vara folknära när man är från Sibbo, menar du? Att det är förväntningen också? Eller vadå?
Om man ser det ur Helsingfors synvinkel, ur huvudstadssynvinkel i Finland, så det här att vara från Sibbo och dessutom från Pipis, så då det låter inte speciellt kosmopolitiskt och effektivt. Det låter ju, det är ju alltså Bundvision.
Men han tror jag omfattar också den här synpunkten. Och du är också från Sibbo, så du har rätt att säga det. André, vi har samarbetat, kan vi nämna. André Wikström har jag tillsammans med ett gäng andra teaterkomiker som är från teaterhögskola och som jobbar på teaterscenen. Vi har gjort en tv-serie som heter Fyra sånger från Finland för snart 20 år sedan. Inte riktigt, mellan 15 och 20 år sedan. Som faktiskt för ett år sedan vann publikpriset i bästa humorserie för tv någonsin.
Oj.
I Finland. Ja, alltså på svenska då. Så det var ju en fin utmärkelse, och ja, de jobbade väldigt hårt, det här humorgänget då, som kallade sig för Tutti Balletti.
Ja,
lite mer så här diskret. Så det var glädjande att de fick den utmärkelsen.
Jag har ju sett de här programmen och de var ju väldigt fina. Så det där.
Så du hade röstat för det också?
Ja, absolut.
Och det gjorde att bland annat Alfred Backa också såg serien, berättade han sen efter intervjun. Så att det var väl roligt att han hade gjort det. Men han, på tal om Alfred Backa, så hade han ganska, vad ska man säga, radikala synpunkter på det finlandssvenska, de här institutionerna. Och han menade att finlandssvenskheten är väl bara bunden till att det finns någon finlandssvensk person. Så att det är liksom den här kulturen, dess uttryck historiskt, och så är lite mindre. Det är inte liksom värt att bevara finlandssvenskheten för dess egen skull, utan så länge det finns någon människa som är finlandssvensk, så är det värt att bevara den, så att säga. Förstår du den här synpunkten?
Jo, men vadå liksom, vilket värde ligger det i att bevara finskhet eller ryskhet eller engelskhet? det, han låter egentligen så där som en finlandssvensk tonåring som vill protestera mot att man är finlandssvensk.
Ja, just det. Men det kommer kanske av det att man talar ju om, som han nämner också, att den här språkgruppen är lite hotad och minskar. Och han nämner ju exempel från tidigare historien i början av Finlands, när Finland som land var ganska ungt, hur just det här var ett hot. Och det ryska är ju inte hotat att det ska försvinna på samma sätt som det finlandssvenska är. Så frågan om vad är värt att bevara är mer aktuellt när det gäller finlandssvenskheten, menar jag.
Värt att bevara. Jag menar, Rom gick ju under och ersattes då delvis av småningom Italien och Frankrike och Spanien och så vidare. Men borde man ha på något sätt gripit in och försökt bevara det gamla Rom? Kulturer kommer och går och språk kommer och går.
Ja, jag tror att du och Backa är ganska överens någonstans, även om det kan hända att ni uttrycker er olika, så tror jag. Jag skulle säga att ni har lite samma syn på det. Medan för min del så är det, för mig är det ett självändamål att göra den här poddarna och den här finlandssvenska kulturen är oberoende av er. Så att jag tycker den är värd att bevara i sig, och det är ju helt, silly egentligen. Men det är sån jag. I alla fall, vi ska säga att det här var Folk i Finland special, och vi har resonerat lite grann om ortnamn som vanligt och om vår andra serie Folk i Finlands intervjuerna, och de kan du hitta på totalmedia.com, totalmedia.com. Där finns podcasten med intervjuer från Finland, och kända och okända personer, även Erik ska vara med längre fram i en sån intervju också. Du får jättemycket ut plats i det här podcasten.
Men är jag alltså känd eller okänd?
Nej, det är upp till lyssnaren. Som vanligt så är det är kunden som avgör. Det är kunden som har rätt.
Nej, men det håller jag inte alls med om.
Fast en sak ska jag säga, och det är att målgruppen, alltså det vi kallar målgrupppubliken här, är ju i första hand svenskar i Sverige. Svenskar i Sverige och andra i Sverige. Det vill säga att de har inte samma kunskap som till exempel Alfred Backa, som är en kändis i Finland, är inte en kändis här. Så därför kan fler vara okända. Vissa är kända. Mark Levengood är känd, men han är inte med än så länge i min podcast. Så att det är brist på kända, kan vi säga. Mm. Så du behöver inte, om du räknas till de okända, så behöver du inte känna dig misslyckad.
Nej, jag känner mig inte misslyckad.
Vad ska du göra idag i Sibbo då?
Ja, jag antar att det här inte är en del av programmet.
Jo, det var det i och för sig.
Jaha, okej, men nu kan jag.
Det är avslut nu.
Nu kan jag, ja. Vilken del är det? Visst kan jag berätta. Min son Felix kommer idag och hälsar på. Han bor alltså i Åbo sedan några år tillbaka. Och det är ju trevligt att han kommer.
Visar sig. Du får hälsa till Felix, och vi tackar för den här gången Folk i Finland special med Erik Snellman, Henrik Thorsson.